Den 30. januari 2011 var jeg i Stockholm med föredrag och kurs. Velkommen, varsågoda. Og der først og siden der.
Det var... Jeg tænkte på, at det her er livs... Eller et ender, som jeg vil. Ja. Skyddsänglar.
Ja.
Og tænker jeg, hvad Martinus var, han siger, at det er skyddsänglar og livsguider, som man
kan kalle det. Ja, ja, ja. Ja, det blir alltså frågat om vad Martinus säger om änglar och guider och sånt. Ja, alltså på ett sätt kan man säga om man vill ha detaljer och enkelheter om den andliga världen så är det kanske bättre att gå till teosofin. För teosofin, de arbetar ju mycket med mediumism och vi har från den andliga världen. Och de skriver böcker om alla möjliga sorts änglar och guider och sånt. Martinus har jo vel at gøre en andlig vetenskap. Og han siger, at han har ikke beskrivet mere af den andlige verden, end det som kan ses som en logisk konsekvens af det, vi kan opleve i den fysiske verden. Han har skrevet sit værk for humane materialister og forsøger at gøre det så vetenskabeligt som muligt. Så Martinus har faktisk givet os mye få detaljer fra den andlige verden. Han skulle have skrevet tjokke bøkker om alt, hvad som han kunne se i den andlige verden. Nu kommer jeg ganske langsomt til svaret, men jeg skulle jo ikke have tro på det med nisser, troller og hølder og sånt. Om ikke Martinus havde nemt det, når han var på Island. Han skriver ikke om det i sit hovedværk. Men han mener, det var helt reelt. Det islændingerne beretter om de der nisser og hølder og sånt. Og de går der, de går ind i bergen og sånt. Men han siger, at de går ikke ind i bergen, men de er i den andlige verden. De ser jo ikke berget der, men... Og han så jo også, at islændingerne, de lever så ødsligt, så ensamt mange ude på landet. Og det var så ren en andlig atmosfære. Så mange af dem, de bliver faktisk psykiske og klærvarianter. Altså, de kan se dem overdøde, de kan se naturen og sådan. Jeg skulle ikke have troet, at de eksisterede. Men det hører ikke med til Martinus' mission at skrive om dessa. Men Martinus har jo skrevet lidt om skyddsengler, eller omnemt dem. Men han tycker at det er bedre at rikte sit medvetande mod guddommen, end at rikte det mod skyddsenglerne. Og jeg kommer at tænke på, inom katoliske kyrken er det en mængde af helgon. I den romerske og grekiske og oldnordiske, det er en mængde af gudar. Og det er et veldig stort hop. Jeg prater med mennesker her og der for hjælp af mennesker. Og pludselig er der bare én gud. Det er for stort et hop. Så er det mere bekvemt med mange ulike gudar. Og jeg tror også derfor i katolicismen, altså det er lidt for stort et hop, men så kan man have en masse helgon, som man kan bede til. Og jeg tror faktisk, det er lidt af samme udviklingslinje. Jamen, du bliver spirituel, ja, men det er jo Gud, men det er ligesom, ja, det er for stort. Hvor kan man få et personligt forholdende til det evige uendelige universum? Hvor kan jeg få et personligt forholdende? Da kan man ligesom bedre overskue det. Jeg har en skyddsengel, jeg kan prate med min skyddsengel, eller jeg kan prate med et helgon, eller prate med en... Så, men endå så sa Martinus, syftet med utvecklingen är att vi ska bli fullkomliga och få kosmisk medvetande. Vi ska bli medvetna i universums medvetande. Vi ska få tillgång till Guds medvetande. Och det vill säga att vi ska få ett kosmisk medvetande. Så den raka vägen är att koncentrera sig på guddomen eller universum. Men det finns ju nu... Några föredrag av Martinus på danska på institutets hemsida. Och adressen på institutets hemsida är... Och även om det står martinus.dk så finns det också en svensk avdelning. Hela Martinus instituts hemsida är också översatt till svenska. Där finns en något ovanlig frågestund från Jönköping i 1969. Där Martinus går in på skyddsänglar. Og det er det enda stille, de har set ham anvende udtrykket en ordinær skyddsengel. Og han mener då, at menneskerne de har en ordinær skyddsengel. Og det tolker jeg altså som et højt udviklet varelse, som er over jordmenneskestadiet. Men han har då også i en anden frågestund pratet med det her. Det var en, som frågade der. Kan man lære sig at blive skyddsengel, når man dør? Og det er så mange, som prater om skyddsengelskoler på det andlige plan og sådan. Men i den der frågestund så, nej, man kan blive skyddsengel på det andlige område, men det er ikke noget, man kan lære sig. Man måste have et kærleksband til den, som man skal være skyddsengel for. Om en mamma dør fra sine barn, eller en god ven dør, eller sådan, der findes et stærkt kärleksband, då kan man efter döden bli skyddsängel för den personen. Men Martinus talar om en reinkarnationscyklus. Och vi ska ha semester, och vi ska in i de högre andliga världarna, så vi ska inte jobba hela tiden på det andliga planet. Han har inte satt tid på, men jag skulle vilja tipsa att man kanske kan vara skyddsängel 2, 5, 10 år efter man har dött. Men man ska också själv in i de högre andliga världarna, man ska in i det riktiga människoriket, man ska in i visdomsriket, man ska in i den gudomliga världen, man ska in i salighetsriket. Vitsen med döden är att man ska på semester. Det är liksom skolbarnen, de ska ju sommarlov, de ska på semester. De ska inte sitta och plugga på somrarna, vi ska inte jobba, så att säga. Men Martinus säger då, om en mamma dör för sina barn, hun kan liksom inte stanna kvar som skyddsängel. Så får hon gå vidare i sin skyddsängel. Det vill säga att hon är inte en ordinär skyddsängel. Men det finns alltså då ordinära skyddsänglar. Jag har väl också förstått, man kan kanske också ha olika skyddsänglar. Om jag ska göra blomsterdekorationer, så har jag en liten japan som är skyddsängel när jag sysslar med sånt. Eller om jag då ska spela schack, då kanske jag har en annan skyddsängel. Eller. Men alltså, det kan kanske vara i olika, men han har faktiskt använt det där lite ovanliga uttrycket, en ordinär skyddsängel. Och det, jag kan ju förstå att det, man känner ett mer kontant kontakt med den andliga världen, och man kan sätta ett namn på sin skyddsängel. Och det är några, de går det är också till clairvoyance och sånt. De vill gärna veta, vad heter min skyddsängel? Ja, din skyddsängel heter så och så, han ser så och så ut, han gör så och så och så. Och det, jag tror det är riktigt, det är ofta är det sant det man får att veta. Och då vill man ju då liksom, så kanske det mer blir att man i sin bön eller sin meditation koncentrerar sig på sin skyddsängel. Liksom när man talar med ett annat människa. Och det är förståeligt att när man är van vid att prata med ett annat människa, då är det också naturligt att prata med sin skyddsängel. Men så där kosmiskt sett är det faktiskt en liten omväg. För i sluttampen ska vi ha vårt kosmisk medvetande och prata med Gud. Men Martinus säger att när vi då ber till Gud går det via skyddsänglar. Så de är absolut reella. Och det kan till första hand är ens ordinära skyddsängel som uppfångar ens bön. Alltså, Martinus talar om, vi har olika organ. Jag har organ att gå med, det ben. Jag har organ att se med, det ögonen. Jag har organ att lyssna med, det öron. Man har organ till olika funktioner. Gud är också organisk. Gud har en kropp. Gud har då, hur ser det ut? Guds öron, hur ser de ut? Det är skyddsänglar. Så när vi formulerar en bön, så är det skyddsänglar som uppfångar bönen. Och de är ju också en organisk helhet, som då, så att säga, tar affär. Men om jag nu pratar till Lasse, så är jag inte koncentrerad på örat och stirrar på hans öra. Jamen, han lyssnar ju med örat. Jo, men alltså, han har ju också sin egen personlighet och hjärnan och så. Så jag skulle vilja jämföra om det, jag vet inte om det är en bra jämförelse, men om man inte den grad koncentrerar sig på sina skyddsänglar, är det samma som att koncentrera sig på örat när man pratar med en annan människa. Jo, men alltså, de lyssnar ju med örat. Men alltså, Martinus har förtalat sig en gång. Han sa, han jo ber till Gud, og i en gång så kommer han og sagde, ja, og hvad er det, så ber jeg til Jesus. Jeg mener, jeg ber til Gud. Men jeg tror endå, at Martinus havde et så personligt forholdende til Jesus, at jeg kan forestille mig på noget sätt, at han endå har ført et samtal med Jesus. Det skulle jeg kunne forestille mig. Men så, og jeg skal vel, ja, altså, jeg tror ikke det er skortet eller fel, at man koncentrerer sig på sine skyddsengler og sånt. Og kanskje heller ikke om man er medveten om de her kosmiske analyserne. Men det er altså ikke noget på direkten, som Martinus anbefaler. Altså, man kan næsten sige, hele tiden med Martinus, det er moral og næste kærlighed, og det er rigtig medvetende mod guddommen. Og det findes jo mye New Age, og der er det jo, at jeg har set min andlige væglægger, og sådan, altså det er ligesom, du bliver den andlige væglægger, så at sige, den højeste instansen, og det er det, som man koncentrerer sig på, det er det, som er vigtigst. Det vigtigste er, at jeg skal koncentrere på min skyddsengel. Og det er vel ikke så farligt eller felagtigt eller sådan, men det er ikke rocker vægen. Det er en lille omvæg, for om man skal have kosmisk medvetende og blive fortrogen med Gud, så kan man fråge sig, hur bliver jeg fortrogen med Gud? Genom samtal med Gud. Hur bliver jeg fortrogen med en okendt människa? Genom många samtal. Jo flere samtal man har haft, jo mere fortrogen bliver man med den der menneske. Og målet er kosmisk medvidende. Hvor bliver der fortrogen med Gud? Det er jo den blå af luften, og det er jo det endelige universum og sådan. Jamen, der er det bare en væg, og det er at prate med Gud. Så generelt set, så rekommenderer Martinus. Han har også ved indlæggende tilfælde forklaret, at om nu et barn skal dø i en bilulykke, då er det derfor, det er planeret i den guddommelige udvikling, at barnet skal have den her oplevelse, at det skal dø i en bilulykke. Og det er nødvendigt for barnet i sin udvikling. Det er nødvendigt for forældrene i sin udvikling. Det er vejen til Kristus medvetandet. Og då siger Martinus, en mamma, som har på det andlige plan af skytsing, hun kan ikke føre sit barn i en bilulykke. Men en ordinær skytsengel kan gøre det. Et kristusvæsen kan gøre det. Og der tykker man, jamen, der er de jo slagtere, at de fører en ud i en ulykke eller sånt. Men de har det kosmiske overblikket. Så det er også, kan man sige, på godt og ondt, bliver vi også lidt af vores skytsengler. Martinus sagde jo også, før 2. verdenskrig, det er kristusvæsen, som er med til at planere 2. verdenskriget. Så det, jeg tænker på min gode ven Kjell Høglund, som holdt foredrag på 80-tallet. Han skøjede jo lige til mig og sagde, Gud, det er jo en slagtere. Eller de der skytsenglerne. Altså, men det er jo mere ligesom at se gennem kriget, så skaber man rigtige mennesker. Så skytsenglerne har jo også sådanne missioner. Men de kan se, det her det leder til fuldkommeligheden. Det her det er altså det fuldkommelige. Så faktisk så kan en skytsengel også se til, at man kommer med et plan, som skal størte ned, og man skal døde sig. At man kommer med i Estonia og drinkner, eller at man just ikke kommer med i Estonia og bliver frelst og sådan så. Så der har skytsenglet også sin rolle. At man faktisk også, så at sige, på godt og ondt. Men for at kunne føre mennesker ind i døden, så skal man faktisk være en ordinær skytsengel eller en kristusvarelse. For dem kan se, at det er kærligt. Men det kan man ikke efter døden. Man fatter det ikke før døden, då kan man heller ikke gøre det efter døden. Så det er også sådan interessant. Men Martinus sagde jo dog, han har to definitioner på forsynen. I et fald sagde han, Gud er det samme som forsynen. Og så har han et andet, da han sagde, at alle kristusvarelser kring jordklotet, altså de er i jordklotens andlige kroppar. Jordkloten har andlige kroppar. Og der findes de ordinære skytsengel. Der findes kristusvarelser. Og de udgør en enhed. De udgør en enhed. De går ind og diskuterer. Det har jeg ret. Nej, det tager du fel. Nej, det skal vi ikke gøre. Det skal du gøre. Han sagde, de er kristusvarelser. Og de vil aldrig gøre Guds vilje. De vil alt. De gør alt, hvad som fører til særligt. De kommer ind til. Så vi har jo vores engler, som lysner på, hvad vi siger, og kan give os impulser. Men de er endnu også en organisk del af en helhed, som hedder forsynen. Det er Kristus forholdelse i jordklodens andlige kropper. Men det er jo også et organ i guddommen. Så det er jo ligesom, guddommen har jo sine organer, og det bliver uddelegeret i flere led. Og slutningen bliver det delegeret ud, kontakten til Gud bliver til slut delegeret ud til en enkel skytsengel. Så ja, kontakten er der, det findes, og det er korrekt. Men det er ikke nødvendigt. Jeg tykker ikke, det gør, når man prater med sin skytsengel, og man ligesom er medviten om det. Men det bliver lige til snit, om den allerhøjeste instansen bliver en skytsengel. Og al ens meditation, og når man rigter tankerne mod den andlige verden, at det endast bliver mod en skytsengel, så bør det blive lige som en overgud. Moses, han kæmpede med jøderne. Der findes bare en gud. Nej, de har jo da avguder. Og romer og vikinger, de har det mængde af guder. Og som jeg siger, katoliske kyrken har helgen og sådan. Vi vil helst, at det er mange. Men då bliver de jo faktisk lidt avguder. Så jeg skulle ville sige, det findes en risk, at ens skytsengel bliver ens avgud. For det gælder at rigte medvetende mod Gud selv. Det var en borg. Du skal nok komme...
Fortsätta med den här frågan här, ja. Som du var inne i, med Guds existens och att Gud är i allt,
ja.
Även i det onda,
ja.
Jag kan utveckla hur du menar med det,
ja.
Alltså, kan Gud vara i krig, kan,
ja.
Gud vara i,
ja.
Nöd, kan Gud,
ja.
Vara i Estonia,
ja. 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 Det är också en klassisk fråga, alltså frågan går ju alltså på att om Gud också kan vara bakom det onda, kan Gud vara med i Estonia när folk drinker, kan Gud vara med i kriget och så. Det är ju en av de stora frågorna i hela Martinus världsbild, i hela Martinus kosmologi. Och jag tycker nästan det är den största bedrift i Martinus kosmologi. Han har försvarat mörkret. Han har rättfärdiggjort mörkret. Och visat vilken roll och vilken nödvändighet det spelar. Men vanligtvis, säger Martinus, så har människorna den här uppfattningen att det behagliga, det är Gud. Och det obehagliga, det är det onda, det är djävulen. Så vi har gått i 10.000-tals år och delat världen i svart och vitt. Det är gott och det är ont. Det är Gud och det är djävulen. Och i kristna kyrkan är det jude och det är djävulen. Men de har i alla religioner faktiskt de där två polerna. Då kan man ju säga att ens livssyn blir ett polärt syn. Det är gott och ont. Men för första gången i världshistorien, på den här historien på det här klot, har Martinus förklarat missionen av mørket og lidandet, og forklaret, at det er godt, det er nødvendigt, og det er en del af Guds væsen. Så det, som kosmologien skal føre frem til, det er faktisk, at man skal lære at se, at alt er meget godt. Og det er konklusionen på alle analyse. Altså, om man nu siger, der er Gud og djævlen, der er gode og onde magter, så tager vi helheden. Hvor er du helheden? Du er helheden en kamp mellem to overholdelser. Det er kanskje en banalitet, men Martinus mener, at om vi tager helheden af alt, hvad som eksisterer, då er denne helhed en enhed. Men set med kristne øgon, så er helheden jo ikke en enhed. Det er jo en dualitet. Så, men det mener Martinus, han kunne opleve helt sikkert. Helheden er en enhed. Men det er mye, som ikke er behageligt. Og så redan i døren på livets bog skriver Martinus om noget, som er behageligt, og noget, som er ubehageligt. Det er realistisk. Men det er ubehageligt at have en mission, det har en rolle. Og da viser det sig, at det er ubehageligt i virkeligheden dybest set er godt. Så vores oplevelse kan deles i to grupper, det behagelige og det ubehagelige. Eller det ubehageligt gode og det behageligt gode. Men da sagde Martinus, så har han ligesom analyse på to niveauer. Han har det, han kalder for evige analyser. Sæt i det allerstørste perspektivet, så er mørket og lidende godt. Men det er en lang fråga, for man skal næsten have hele verdensbilden ind. Men der er to saker, som er vigtige. Han Martinus sagde, uden kontraster kan man ikke opleve noget. Men
for klikke imellem. Men jeg forstår det i et så stort perspektiv. Ja. Man kan sige, okay, en helhedsperspektiv.
Ja.
Et långt förlopp eller vad
ja,
man kan säga.
Precis.
Men om man tittar på en enskild händelse
ja.
På gatan ja. Igår klockan ja. 20 som ja. Mördar någon ja. En annan
jo.
Person.
Jo.
Det är för mig större än obehag ja. Och godhet. Ja. Jag tycker Martinus som...
Jo, Martinus han säger att all sånt där är förorsakat av brist på kunskap. Och inte därför att man är ond. Han säger att där bristen på kunskap avlägnas, där upphör det så kallade onda med att existera. Någon gång var vi medvetslösa mineraler. Og så lærer vi os lite mere som vækste, og lite mere som djur. Men vi holder på at bygge op et medvetende. Men vi har så mye brist på kunskap, så vi gør så mange fejl. Så han tror ikke på den der med djævelen, men vi kan gøre frugtansværde saker. Derfor det er brist på kunskap. Vi sender ikke med offrene. Men Martinus arbejder med et evigt liv, med reinkarnation og med karma. Så det bliver aldrig værre, end det vi selv har gjort. Men for Martinus er karma ikke et straf, men det er et pædagogisk princip. Der man selv har gjort fejl mod andre, får man opleve fejlet på sit eget krop. Og even om det er noget frugtansvært, som henter der, så er det nødvendigt for den personen at opleve det på sin egen krop, for ikke at oprepe det der fejlet. Den, som nu mørder honom, gør et fejl. Men da får han jo selv mærke, sender det på sin egen krop, for han kan lære at undvike det. Så det vil jo faktisk sige, at al lidande er nødvendigt for at få det medvetende, som er fuldkommeligt. Vi skal blive eksperter på det gode og det onde. Så altså Martinus mener, at for at få mere lidende, for at få mere tjensler, så skal man gå erfarenhedens væg. Vi kan ikke studere os til kærlighed. Det skal opleves. Al lidende, al smerte bidrager til at udvikle vores tjenslerkrop. Al humanitet og næste kærlighed er baseret på egne erfarenheder, som kan akkumuleres over flere liv. Og så er der noget andet, det er det her filosofiske, og det skal jeg kanskje ikke tage, men altså, det er nødvendigt med kontraster. Man ved ikke om, at man er lykkelig, og man ikke har været ulykkelig. Det findes også, vi ved ikke om, at vi lever i fred, om vi ikke oplever kriget. Iblandt om det kommer nogle flygtning, som er indvandrere, som virkelig har været i krig. Hvor er det mest påfaldende her i Sverige? Jo, det er, at det er fred. Jamen det tænker man jo ikke på i tilvårdere, for man ikke har haft kontrasten, som Martinus mener også. Men med krig og sånt, der siger Martinus, man har skyttet i samme grad, som man skytter Man har själv skyddat som man skyddar de andra. Några människor, de är pacifister, de kan inte gå i krig. Deras aura som skyddar dem mot sånt. Så är det andra, de har inte skyddat det. Varför är de inte skyddat det? De kan, om så skulle vara, dräpa andra. Så har de inte skyddet. Så blir de själv dräpt. Och man kanske ska dräpas i 5, 10, 50, 100 krig. Jag vet inte hur många gånger. Men en dag har man sagt, nu går jag aldrig i krig mer. Och det är syftet med krig. Det är att göra människor till pacifister. Men det kan ta många liv att uppleva krigshelvetet. För man håller upp. Men det har ett syfte. Krigets syftet med kriget, det är att det är en pacifistfabrik. Och till slut kommer alla att bli pacifister. Och det går alltså av. Men det är ju en stor fråga och en kort frågestund. Men alltså, det är en av de viktigaste punkterna i hela Martinus kosmologi. Han visar på, kontrasterna är nödvändiga. Och all smärta och lidande har en effekt. När man bara ser på tv, det är meningslöst. Han slår sig ihjäl, hon dör och sånt. Det är ju helt meningslöst. Men det man ska se på, det är vilken effekt har lidande i kriget. Det har en effekt. De som har lidit i en krig, de blir mer humana. Så er der nogle nye, som går i krig. Og man skal, i krig mange gange. Men man skal ikke endast kigge på kriget og målet. Man skal se på den effekt, det har afsat. Og den effekt, som kriget og lidande og sygdommen har, det er medkjensler og medlidande. Man udvikler sig enbart gennem egne erfarenheter.
Men du tænker vi ved længere perspektiv.
Præcis.
Det er kanskje 10 liv eller
noget. Nej, Martinus sagde, at vi har en evig eksistens.
Ja.
Og der kan akkumuleres. Og det vi repræsenterer i dag, er summen af vores evige fåntid. Og derfor kan man også sige, at ingen oplevelse er spildt. For alt akkumuleres og gjemmes. Men vi kan ikke komme ihåg de tidligere liv. Men det bliver indbakket i vores egen personlighed. Hver menneske bliver født med sin egen personlighed. Og det er summen af alle tidligere liv. Det er organisk indbygget i vores egen personlighed. Så altså, alt. Så var det hende der, men det var faktisk dig først. Du har också pratat om änglar.
Ja, nej, det var lite det här med änglar. Alltså jag håller ju med vad du säger.
Ja.
Men jag ser inte riktigt så, utan att det finns så många olika saker i Guds trädgård. Alltså att Gud visar sig i en ängel eller en blomma. Eller, alltså att vi blir medvetna. Alltså det finns så enormt intresse då angående änglar.
Jo.
Och jag ser det som att man så bara blir medveten om att det finns flera existenser eller flera nivåer, men man ska kanske inte stanna där, men det kan vara, jag har undrat mycket också om det är att det väcker tankar om hur man kan bli varandras skyddsänglar, vi människor mot varandra.
Jo.
Att det kan stimulera till att bli mer sen, så har jag tänkt.
Jo.
Men, vad jag tar fatt, när du pratade i början så det här har jag hört jättemycket, så det var inget nytt, men plötsligt tänkte jag att det är ganska otäckt att Gud låter andra besätta svaga människor.
Ja.
Kan han inte stoppa eller hon stoppa det? Alltså det är ganska otäckt.
Jo. Nu ska vi se om jag kommer ihåg alla frågor, men det är enklast att ta fatt på det sista. Det finns ju vissa moderna pedagogiska metoder man kallar för konsekvenspedagogik, som användes i fängslar hos barn och sånt. Och det går på att man ska ta konsekvenserna av sina egna handlingar. Och så är det alltså också i livets skola. Man får ta konsekvenserna av sina egna handlingar. Och ibland kan det också vara ganska otäckt. Att, till exempel om man blir narkoman och tar psykedeliska stoffer och sånt, så öppnar man till den andliga världen. Men det är liksom, om du hugger av din hand, så får du leva utan hand. Om du lägger din hand på en ugn som brinner och handen brinner bort, så får du leva utan din hand. Det vill alltså säga, vi får ta konsekvenserna av våra handlingar. Och vi kan göra sådana saker, så vi blir fysiska invalider. Men vi kan också bli själsliga invalider. Men det är helt enkelt, man får ta konsekvenserna av det man gör. Och man kan svekka sin andliga och psykiska struktur genom att ta droger. Eller genom att leva på en sån sätt att man går in i någon sorts mortyrskap och paranoia och alla psykiska sjukdomar har ju sin orsak i att vi har upprepat felaktiga tankmönster och sånt. Så det är ju hårt i och för sig, men det är inget att göra. Jag får ta konsekvensen av mina handlingar, och ibland är vi inte medvetna om att jag håller på att förstöra mig själv. Om man är alkoholiker, jamen det är ju fruktansvärt vad resultatet blir till slut, Martinus, med narkomaner, om man äter för mycket, om man äter felaktigt, om man tar för mycket felaktig medicin, om man har felaktiga tankar och sånt. Vi kan göra så många fel, men det gör inget, vi gör en massa fel, för vi lär av det. Men det är inte behagligt, och det är ibland är det förfärligt och skräckligt, vilka konsekvenser vi kommer att ta. Men det blir aldrig värre, än vi ska ta konsekvenserna av mina egna handlingar. Som tyve så ska Lasse inte ta konsekvenserna av mina handlingar.
Det är
tak. Men jag skulle också säga tack till Lasse för att jag inte ska ta konsekvenserna av hans handlingar. Det var ju helt orimligt, om så var fallet. Jag ska endast ta konsekvensen. Och då kan man också använda sina tankar på ett sånt sätt att man försvagar sig själv.
Och när man är försvagad kan man kanske inte stoppa den här processen.
Nej, så får man gå helt till botten. Alltså Martinus säger ju ibland att han har sagt, man kan vara alkoholiker i ett liv, om man då inte kan stoppa, så fortsätter man i nästa liv. Om man inte kan stoppa, så fortsätter man i nästa liv. Men man sjunker djupare och djupare. Till sist är man så förstört att man blir född som utvecklingsstört. Så säger man, nu kan det inte gå längre. Man kan inte själv gå och köpa sprit och sånt. Man ska ha hjälp och sånt. Då kommer det bli vändpunktet. Han säger, träden kan inte växa in i himlen. Ett missbruk kan bli så stort att man faktiskt blir totalt invaliderat. Själsligt eller kroppsligt.
Och du menar väl inte bara någon som är narkomaner, tänker jag. Du menar väl även folk som kan ha svaghet på andra sätt?
Ja, som kanske har en väldigt svår uppväxt eller kanske är autister eller född som autist eller liksom, ja, det finns ju.
Jo. Men om man föds, varje barn som föds med en sjukdom har själv förorsakat den genom dåliga vanor i tidigare liv. Och om en autist har svårt att ta kontakt med yttervärlden, så har man själv som vuxen kanske upplevt något trauma som har gjort, jag vill inte ha kontakt med omvärlden. Om man då lever i decennier och inte vill ha kontakt, då blir man ju lite sär. Och då kommer det igenom i nästa gång. Så alltså alla själsliga sjukdomar som man blir född med, det är något som man själv har gjort i vuxen tillstånd i tidigare liv. Jo, men det är det ju också. Jo, det är lite otäckt. Jo. Jag tycker också att tårta, det är väldigt bra, men det är lite otäckt att man ska ha ont i magen efteråt. Det var inte det jag tänkte på när jag åt lock. Och så tar jag 5 stycken tårta och till slut så får jag magknep. Alltså ibland så är det ju liksom att man har inte drömt om att det smakar så gott. Men slutresultatet blir att jag blir sjuk och får magknep och kvalm. Alltså ibland har det några konsekvenser. Men när man då, man kan också säga, vi ska alla bli Kristusväsen. Varje gång man har upplevt något mycket behagligt, så skulle man med ett smil kunna säga, nu har jag kommit ett steg närmare Kristusstadiet. Och så blev jag så sjuk, och så gick det så galet. Men heldigvis, nu har jag kommit ett steg närmare Kristusstadiet. Alltså det er det, man skal komme ihåg. Varje gång det har været fiasko, fel, sjukdom, lidande, så har det en effekt. Og der man har kommet nærmere. Og jeg har jo en standard frekvens, jeg anvender. Det er når man taler om, at man bliver så deprimeret af at se krig på tv. Og så bruger jeg at indtykke mig selv. Det var interessant. Så skaber Gud rigtige mennesker. Det vil jo faktisk sige, at det man skal øve sig i, det er at se, Gud er med i kriget. Gud er med i sygdommen. Gud er med i narkomanerne og alkoholen. Gud er med overalt. Og slutmålet bliver, at vi bliver fuldkomlige. Men når jeg siger med kriget, så skaber Gud rigtige mennesker. Kriget eksisterer for at gøre det egoistiske djuret til et kærleksfyldt kristusvarelse. Og det skal altså mykke til at forvandle et lejon til en kristusvarelse. Det skal mykke til at forvandle primitive naturmennesker til en kristusvarelse. Og det kan ikke gøres med mirakel. Der findes en enda væg. Det er erfarenhed og oplevelse. Men vi har jo en evighed af liv. Så jeg mener, det er det, når man skal prøve om krig eller andet. Det er Guds sæt at skabe rigtige mennesker på. Og du kan kanskje tage de værste eksempel, du kan komme på vorden og sådan. Men man kan endda, ud fra den andlige videnskab, svare i hver enkelt indskildfald, så skaber Gud Kristusvæsen. For det har en effekt på offeret, som gør, at offeret udvikler sig i retningen af en kristusforholdelse. Tak vore smertsamme egne erfarenheder.
Men kan bønnen hjælpe? Kan kan bönen, alltså jag tänker att kan det finnas fler
väsen,
så
att säga, jo, alltså böner kan hjälpa på olika sätt. Men nu har jag nämnt det där med andlig lathet. Om till exempel ett barn springer ut framför en bil. Då är det ju faktiskt inte bilistens, för plötsligt så är barnet där. Men det är ju mycket traumatiskt att ha varit chaufför. Herregud, jag har dräbt ett barn. Så Martinus, han använde bönen. Han körde också bil. Så bad han till Gud om, att han inte skulle förorsaka någons död. Vær hos mig, skydd mig og sånt. Og så slapp han at gøre det. Og det er jo noget, man kan rekommendere. At man kan bede om ikke at blive redskab for, at nogen skal dø, at nogen skal have nogle ulykker. Og då får man hjælp, og då får man altså skydd. Men det findes jo visse fald, om jeg nu en mørder har mørdet og mørdet og mørdet, at då kanskje jeg også, at det rækker ikke med en bøn for at gøre mig til et helgon. Jeg måste uppleva konsekvensen av mina handlingar. Man kan inte be om att komma på ett högre utvecklingssteg. Man kan inte, om nu vissa erfarenheter är nödvändiga för att komma på ett högre utvecklingssteg. Det kan man inte göra med bön. Man kan inte förvandla ett lejon till ett lamm eller en apa till en människa genom bön. Man kan inte lyfta, en mamma kan inte lyfta sitt barn på ett högre utvecklingssteg genom bön. Så det finns ju vissa saker. Man kan inte ändra på erfarenhetssumman hos människor genom bön. Men man kan be om skydd og hjælp, og man kan også be om hjælp til den her andlige lortheten. At man kan faktisk få skydd mod at gøre fejl. Altså, som jeg nævnte, bare et dårligt eksempel. Man ved, det er ikke helt du samler røg, man tager endnu en cigaret. Jamen, man ved jo, det er ikke bare, man gør det endnu. Jamen, det er lidt andlig lorthed. Og vi kan gøre i min relation til andre mennesker sådan, det er plante. Gør jeg noget ondt, som I egentlig ikke behøver at gøre, for jeg ved, det er fejl. Og der kan man også få hjælp med bønnen, og få lidt energi og kraft eller kontrol eller disciplin, så jeg ikke gør det. Men specielt siger han, at man kan få kraft og styrke og energi. Man kan være meget syg og have lidende, men man kan gå igennem med livsmodet og inspiration. Og det kan man også få med bønnen, men det findes altså grænser. Man kan ikke bryde på udviklingslagerne og dem.
Ja. Vad är slutmålet? Du pratar om slutmålet när det gäller det här.
Ja.
Och sen så finns det då olika stadier, så kroppsliga stadier, liksom när jag tror hinduism att man återföds.
Ja.
Alltså, i olika livsformer, sen så kommer man i högre livsformer. Är det liknande uppfattning som Martinus
har? Jo, det kan man säga. Men mycket i hinduism och buddhism och andra, det är fragmenter av det eviga livet. Og om man taler om et mål, så kan vi sige, ja, det findes et temporært mål. Men om man ser i det allerstørste perspektivet, om vi har et evigt liv, nu er jeg nået målet, hvad skal du gøre resten af evigheden? Så man kan sige, på kort sigt, ja, då er målet, at vi skal blive rigtige Buddha eller rigtige Kristusvæsen. Det er det temporære målet. Men når man frågar Martinus, hvor er meningen med livet, så siger han, jamen, det er inget slutmål, for det evige livet kan ikke have noget slut. Då siger han mycket vist, meningen med livet er livsupplevelse. Meningen med livet er, at man i alle evighed skal kunne opleve noget nyt. Det er livets mål og mening med livet. Så man kan sige, livet er et teater. Jeg har jo ofte refereret til Liza Minnelli, som siger, life is a cabaret. Og det er faktisk en kosmisk analyse. Meningen med livet er underholdning. Meningen med livet, det er tragedier, og det er komedier og sådan. Men meningen er ændres. Livet har konstrueret på et sådan sæt, at man kan opleve nyt i al evighed. Du taler Martinus om to store kontrastpar. Livet i den fysiske verden, og livet i den andlige verden. Og vi er just nu i den fysiske verden. Og det temporære mål, det er, at vi skal blive fuldkommelige Kristusforholdelser. Og så går vi ind i en andlig verden, der vi ikke reinkarnerer på milliarder af år. Og Martinus har rigtig det symbol der, med seks færger i den der ringen. Der er han har tegnet jordklotet, og sådan en blålig figur. Det betyder, at vi mennesker er på olika utvecklingssteg i utvecklingen. Men fremme ved stjernen, då bliver vi Kristusvarelser, då bliver vi Buddhaer. Då behøver vi ikke inkarnere mere. Då går vi ind i de andlige verdener. Og Martinus skitserer så i grove træk, det tager 3000 år. Så er vi fremme ved det rigtige menneskerige, og så er vi fremme ved at kunne få fuld kosmisk medvetande. Men at ligesom alt, som skal være vedvarende, skal være baseret på kretsløb og återanvendning. Hjertet slår. Vi har en puls ind og ud. Vi har lunger ind og ud. Og så har det evige livet også en puls. Man kan ikke sige, at vi indandres kærlighed, og vi andres kærlighed ud. Eller man skulle kunne sige, at vi andre ind materie, og vi andre materie ud. Det evige livet har et puls. Men det er jo ligesom, nu har vi januar, men det her år bliver ikke samme år som næste år. Og så når det her år har gået, så kommer det et nyt år. Og vi begynder med januar igen, men det bliver ikke samme år som tidligere. Og så har Martinus altså i det helt store perspektivet, at der findes et sådan andeligt puls, og jeg skal komme til det. Men det, der har Martinus så rigtig et skysymbar spirale. Han mener, at en gang har vi vores levende atomer og molekyler i den fysiske verden, og så har vi blivet perfekte atomer og molekyler og gået ind i den andelige verden. Når vi næste gang kommer tilbage til den fysiske verden, kommer vi som primitive celler, så er vi perfekte og fuldkomlige celler, og så går vi ind i den andelige verden. Så kommer vi tilbage som ufuldkomlige organ, så bliver vi fuldkomlige organ. Nu har vi kommet igen i den fysiske verden som en organisme. Så bliver vi fuldkommende organisme. Så kommer man tilbage som et jordklot. Så kommer man tilbage som et solsystem. Så kommer man tilbage som en galaks. Så det er ligesom, når man skal gøre en snebold på vinteren. For vejer rundt har man lagt et vækstlag på. Men det er ligesom året. Det bør veje over med januar og slutter veje over med december. Det er det samme om og om og om. Men det bliver aldrig det samme, som Martinus ligesom viser, at det evige liv er endda en evig påfyldning med erfarenhed. Når alle mine organer, celler og molekylfunktioner går automatisk. Det er derfor i en fjern form, de har øvet det til en automatik. Så med Martinus kan man ofte skilje på evige analyser i det store perspektivet. Og det er lidt mere lokale. Så det korte svar er det. I det evige perspektivet er mening med livet livsoplevelse. I det kortere perspektivet er livet med vores, mening med vort liv, at vi skal blive fuldkommelige. Vi skal blive Kristusforholdelse. Vi skal udvikle os bort fra en ring. Har du en bemærkning for at tage sen?
Jag tycker att ett problem är, alltså det är mycket som Martinus säger som är bra, men jag tycker att det är ett problem att man kan uppfatta det som att man lika väl skulle kunna vara likgiltig. Därför att om det nu är en skyddsängel som leder det lilla barnet för att bli överkört, så mamman inte kan göra det, naturligtvis rätt och riktigt, att mamman inte kan göra det. Men om vi säger att det är en skyddsängel som gör det, eller att det på något sätt kan finnas en mening med krig, eller att det kan finnas en mening med de enorma orättvisor som finns i världen, de är ju avgrundslika. De orättvisor som finns hela tiden just nu medan vi sitter här, bara man tittar med blick någonstans ut. Då, om allt det på något sätt skulle ha någon slags mening och syfte, då blir det ju dumt av mig att jag är aktiv i fredsrörelsen eller att jag gör någonting, bidrar med diakonia, med biogastoaletter i Etiopien. Förstår du hur jag menar? Ja. Om det på något underligt sätt skulle ingå någon Guds plan att det skulle vara... Att allt är gott, förstår du? Alltså det där tror jag är bra om du kan redogöra för jag tror inte att det är det som Martinus menar. Men det kan bli så som man tolkar när man är lite oskolad.
Ja, alltså det här med om Martinus kosmologi kan vara en, vad heter det? Sovkudde, altså man bliver lige så lort, altså man kan jo sige, ja, men det der, det er jo karma, det er deres egen skuld, og det er også din karma, det er din egen skuld, så det, men der kan det også komme en dag, da man, jeg har problem, så får jeg jo den karma, om det er jo din karma, så altså på noget sæt, så kan man jo sige, at jeg tykker ikke, at Martinus kosmologi inspirerer til ligegyldighed, for han forklarer, at vägen til lykke, er at gøre andre lykkelige. Vægen til lykke er ikke egoism. Den enda vægen til egoism er at gøre andre lykkelige. Den enda sættet at få et godt karma på, det enda sættet, det er at give andre et godt karma. Så på så sæt, så tykker jeg ikke, at det opmåner til ligegyldighed. For det er klart, de fleste tykker, jeg vil være lykkelig, jeg vil være glad. Jo, men det går ikke at jage sin egen lykke. Jeg skal komme med et vers, som min mamma har lært mig, og jeg tror det kan til på dansk. Der er 2 linjer, som syfter på egoismen, og 2, som syfter på altruismen. Da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Når jeg lykken ville æge, det betyder, jeg jager min egen lykke. Derfor jeg vil være lykkelig. Men der flygtede den fra mine veje. Men når jeg lykken ville bringe, jeg ville jo andre lykkelig, då blev jeg selv lykkelig. Så jag menar ändå att karmalagen är inte något som inspirerar oss att bli likgiltiga. För vi förstår att jag kan endast bli lycklig genom att göra andra lyckliga. Så jag menar endast Martinus kosmologi kan inspirera till att man nu gör något gott för andra. Men det där med Etiopien och sånt, då har Martinus också en mycket klar insikt. Och det är, om du vill förändra världen, då ska du förändra dig själv. För du kan inte ändra på världen. Och det är ju så lite frapperande. Man tror kanske, om man går in i en fredsrörelse eller något annat, jag kan ändra världen genom mitt fredsarbete. Jag kan bidra. Och där säger Martinus, du kan inte ändra de andra. Och du har inte ansvar för att du ska vara pacifist och du. Det är mitt ansvar att göra er till pacifist. Nej, säger Martinus, man kan inte ändra andra människor. Martinus blev också tillfrågat, varför går du inte in i politik? Du vet ju allt, Martinus. Varför går du inte in i politik och gör något fredsparti? Så Martinus, man kan inte ændre mennesker med politik. Det er gennem egne erfarenheter. Og der siger Martinus, jo, vi skal alle blive Kristusvarelser. Og Kristus, han lader sig korsfester. Forder, forlod dem, de ved ikke, hvad de gør. Han mener, Martinus, vi skal komme der til, om der er to, som er bevæbnede. Så siger den ene, nu skyter jeg dig. Og så siger den andre, skyt mig, jeg vil ikke skyte mere. Om du tycker du vill skjuta mig, så gör det. Alla ska komma till den punkt att de hellre själv vill dö än att de vill skjuta andra. Liksom Jesus gjorde på korset. Dit ska alla komma. När man har kommit dit har man blivit en fredscell. Det enda sättet det kan bli fred på jorden på, det är att jag omvandlar mig själv till en fredscell. Håll upp med att vara aggressiv. Du är för ilsk och du är för arg och sluta med det. Man kan inte ändra på världen. Så jag vet att många blir mycket upprörda. Men faktiskt så nyttar det inget att gå i fredsdemonstrationer och ha fredsarbete. För det går på att ni ska sluta göra bomber och ni ska hålla fred och sånt. Nej, det enda som kan leda till en värdig fred, det är att jag kan förlåta alla mina fiender. Och jag kan säga, är det någon som ska skjuta, så skjut mig. Jag vill hellre dö än jag vill ta död på andra. Så det är det. Så det är också lite provocerande kanske Martinus säger. Du kan inte förändra de andra. Du kan inte ändra på världen. Eller det största bidrag du kan göra till att ändra världen, det är att arbeta på ditt eget medvetande. Det är att arbeta med din egen aggression och din egen martyrium. Alla dina egna brister. Det är det som förändrar världen. Men det är ju klart, det är ju inte så stor prestige. Det var ju mycket. Jag har omvänt 100 människor till att bli pacifist. Ja, men Lars han har omvänt 500 till att bli pacifist. Eller minst. Och Gandhi har omvänt så många. Alltså. Naturligtvis kan man vara ett bra exempel, men...
Men man kan väl påverka? Det är klart att inte... Det finns någon här som tror att man kan ändra världen. Det begriper vem som helst att man kan. Men man kan ju påverka.
Inspirera
kanske. Ja, inspirera.
Vi snackar om utbildning också. Jag jobbar i skolan och många jobbar i skolan. Ska vi sluta utbilda folk? Vi kan ju påverka en utbildning. Jag menar, det är ju ge upp. Nej, inga elever kan lära sig något. De ska förändra sig själva. Ah, de har kunskap
för sig själva. Så ska jag... Kan jag så ta tre steg? 1, 2, 3. Martinus omtalar tre saker som har stor betydelse i utvecklingen. Och nu är det jag som sätter procentsatser på, och några tycker det är fel, men jag tycker det är genialisk med mina procentsatser. Den största faktor i utvecklingen är egna erfarenheter. Det är absolut den största faktor i utvecklingen. Jag får uppleva verkningarna av krig, jag får uppleva verkningarna av sjukdom, jag får uppleva verkningarna av det hela. Det att jag själv har upplevt saker, det är alltså, jag kan inte bli för medlidande och medkänsla med andra utan jag själv har lidit och jag själv har känt. Alltså det är så enkelt att man utvecklar sig genom sina erfarenheter. Men säger Martinus och läraren här, ja men det finns också undervisning. Ja, men undervisningen spelar också en stor roll. Den har jag gett 9%. Martinus talar om att föräldrar kan undervisa sina barn. Och de kan passera det så. Och så säger föräldrarna till sin dotter, nej, han där ska du inte vara kärsta med. Han är en skitkarl. Han ska du inte ha med att göra. Och han kommer... Men det förstår dottern inte. Hon gör alla... Föräldrarna varnar henne mot en lång rad fel hon kommer att göra med den där killen. Det vill hon inte höra på. Och så gör hon alla dessa fel som föräldrarna sa. Men hun fattede det. Hun kunne ikke tage til sig det, forældrene så. Så sagde Martinus, jamen om forældre skal undervise sine børn, om det er for stort et glap mellem barnets erfarenheter og forældrenes erfarenheder, så går det ikke. Men om det endast er et lille glap mellem barnets erfarenheder og forældrenes erfarenheder, så kan barnet lære sig af undervisning. Så altså om undervisning går frem, det beror på, at det ikke er for stor skillnad i erfarenhedsmaterialet mellem læreren og eleven. Og når jeg nu prater om Martinus kosmologi, så kan man også sige, det at Martinus beretter om livslagerne, de kosmiske principperne, om man skal skabe et lykkeligt liv, måste man vide, hur funker livet. Martinus har analyseret ud, hur livet funker, man kan studere, hur livet funker. Og det er mye vigtigt for at gøre en bedre verden. Om man handler i blindo, bliver resultatet ikke bra, bliver lidt kaotisk. Derfor er det vigtigt at studere livets lager, for at kunne gøre et lykkeligt liv. Derfor spiller Martinus værtsspil også en stor rolle i udviklingen. Og der skulle jeg ville give den 9%. Og så er det så til sidst her. En sak, som Martinus understryker, er som også har betydelse, det er eksemplets magt. Om forældrene nu røker cigaretter, hvor jeg også sætter dem til barnet, du skal ikke røke, det er ikke helsosamt. Det er jo ikke den bedste pædagogik, du gør jo ikke bare eksempel, og barnet kan så også komme og røke. Men det kan så også være, at forældrene røker aldrig, og så bør barnet at røke. Så er det jo godt, at forældrene kan sige, ja, det er ikke for os, han har lært det. Altså jeg mener, man måste jo gå i førvæg med et godt eksempel. Og jeg har iblandt haft studiecirkler, der jeg frågede, nå, hur lærte dyr eller dyr kende kosmologien? Og det er en standardhistorie, og den går på, at det er en dame, som sagde, ja, på mit arbejde var det en dame, hun var så snæl og venlig og sympatisk. Og en dag, så kunne jeg ikke låte blive og fråge, hvorfor er du vegetarian? Hvorfor er du så venlig? Eller hvor har du din inspiration? Og nødtvunget, så refererer hun til, jamen, jeg har studeret Martinus analyser. Og jeg mener, det er jo den bedste propaganda, man kan gøre. Jeg går jo det andre holdet. Jeg argumenterer og går i krig og holder foredrag og propper kosmologien ned i halsen på folk. For at jeg vil, at nu skal de lære kosmologien. Men det bedste og det mest elegante sættet er jo helt enkelt, at man lever analyserne, uden at berette om analyserne. Og det er jo klart, at man har idealer. Der kan Gandhi og lærere og vismænd og sådan. Det har stor, stor betydelse. Og så er det også indenom kunst, når man hører en genialisk pianist, og man selv holder på at øve. Da er jo geniet et eksempel, og en ledstjerne, og en stor inspiration, indenom hvad er kunstart, indenom videnskab og opfindingskunster, i det daglige livet. Det er jo visse mennesker, som på et sæt, i alle fald lokalt sæt, kan man nå genialitet. I musik, i videnskab, i kunst. Og sådanne genialiske kunstnærere, de bliver jo ledstjerner. De bliver jo faktisk også en sorts kristusvarelse. På det moraliske område er jo Buddha og Jesus en ledstjerne. De er et ideal. De er en inspirationskilde. Men så kan vi jo også på vores egne små områder. Og typisk tykker ind om kunsten med de der genialiske kunstnærerne. De er jo også ledstjerner, som inspirerer folk til at øve og blive glad for musik og kunst og sådan. Og det er jo den der med den ene procenten. Så jeg håber så, at det hjælper lidt på den her frågan. Men altså, du sagde, at man ved jo, at man ikke kan ændre verden, man kan påvirke. Jo, men jeg vil endda kvarulere lige og sige, at vi skal ikke påvirke omverden. Det er ikke det, vi skal. Vi skal ikke påvirke. Jo, det er klart. Og jo, der er mange, som tykker. Jeg ved, der er nok, jeg har haft vældige debatter på frokoststunden, når jeg siger.
Det er Egypten, liksom. De håller på att stötta regimen där nu. Och det är ju folk som går samman. Det är jättepositivt. Men jo. Vi kan sitta och titta på en diktatur.
Jo.
Och då gör man någonting.
Jo.
Så att jag kan känna att det är hela politiska systemet bygger på.
Jo. Det är ju också en klassisk fråga som jag fått många gånger. Och den påminner ju lite om, ja, vad nu med Hitler? Skal vi inte gå i krig mot honom? Eller när jag diskuterade revolution och sånt. Jamen, det där feudalstyret, adeln, 1%, de är äkta det hela. De skulle ju uppror och så och så och så. Så får man säga, ja, på det där utvecklingsstadiet, då skulle de göra uppror. Och de skulle göra revolution och de skulle mörda adeln och de skulle göra dessa uppror. Men det är inte utvecklingens mål. Så kan man säga, på detta utvecklingstrinne, kan man göra gå i krig, man kan göra uppror. Men det slutliga är ju att man ska vara liksom en byta eller en Kristus, man förlåter. Alltså slutmålet är inte ens att man ska sätta sig upp mot Hitler eller sånt, men man måste göra det på det trin vi var på vid andra världskrig. Man måste göra det i Egypten och Tunisien, det är rätt. De måste göra det, de kan inte göra annat. Men det betyder inte att det är slutmålet. För det är ju, då säger Martinus, det är Kristus idealet, det är, jamen, jag accepterar orättvisan och jag vill inte slå ihjäl. Då blir jag själv slått ihjäl. Jamen det spelar ingen roll, då slår mig ihjäl. Det är slutmålet. Och ett Kristusvarelse kan inte gå i demonstrationer i Tunisien. Ett Kristusvarelse skulle egentligen heller inte kunna gå i krig med Hitler. Men de som kan, de ska göra det. Och de som är på det utvecklingssteg, för de är det rätt att göra det. Så på ett sätt kan man inte säga att de gör fel. Och hur skulle feudalsystemet ha kommit på fall? Hur skulle diktatorerna ha kommit på fall? Hur skulle Hitler ha kommit på fall? Om det inte har varit några som har gått upp emot honom. Och det är ju så dem som kan göra det. Jag vet inte om, är det någon här som är ansatt vid polisen? Om då tar jag lige min polisanalogi. Då säger Martinus ju också att det finns ju kriminella. Om vi ska ha ett välfärdssamhälle, då är det ju några som måste ta itu med de kriminella. Och så är det några, de melder sig till polisen. Men Martinus säger så där lite, det står inte i litteraturen, att de är ju lite på våglängd med förbrytarna. Men de är på det riktiga, på det riktiga sidan av planket. På den sidan, de är på den riktiga sidan av plankeverket. De är på lagens grund. Men de kan ändå slå på demonstranterna och de kan ta itu med de kriminella och sånt. Det vill alltså säga, det var inte alla i denna lokal som skulle kunna vara polis. Och gå ut och handla med rackare och våldsmän och sånt. Många de säger, det ska ju inte kunna göra. Då ska man ju bara vara tacksam för att de som kan göra det, att de gör det. Och då ska man ju egentligen också vara tacksam för att de som kan välja diktatorn, de som kan välja Hitler, det är ju bra att de gör det. Men det finns människor, de är så högt utvecklade, de kan inte göra det. Så därför är det ju ändå ett skydd att de som är på det utvecklingssteg, de kan ta itu med det. Så om, jeg tænker nær kommunismen følge i USA, der var Rusland, og det var jo mafian. Så folk, de kom jo med sin maskine, giv mig dine penge, det vil jo ikke, så blev de bare skytende. Jeg tænkte, det var jo forfærdeligt, men de kunne sparke ind i en større sæt, de ville have hvad som helst, og det var jo ligesom helt ulogligt, helt uvæsen. Det er jo forfærdeligt, det er jo bra, at der findes en polis, og det er bra, at der er nogen, som vil gå ind i polisen, og det er bra, at der er nogen, som vil skyde os andre. Og det er nødvendigt. Så kan man sige, at det er jo anvendt af vold. Det er jo mod Kristusprincippet. Men det får man gøre, for at hvidmagt holder et civiliseret samhælde. Då måste man tage i ty med de mest primitive, de mest kriminelle. Og då er det jo bra, og det er rigtigt, på vores sæt at tage i ty med de kriminelle. Vi skal ikke acceptere, at de forstørrer samhældet. Men då mener Martinus, at de skal ikke bestraffes. Samhældet har ret at skytte sig mod de kriminelle, og skal gøre det så humant som muligt. Det er ikke så, at de skal straffes og forstørres og sånt.
Jeg tænkte på
en sak.
Det her med lidandet prater jo Martinus mycket om, og det gör ju Dalai Lama och det gör man i många religioner, att det är det som utvecklar. Men vi säger att en har mördat i 10 liv då, innan han blir trött på det.
Ja.
Tänker jag, vad är det då kanske, är det just att han blir trött på, eller kanske han någon gång under de här livet har mött en väldigt stark kärlekshandling. Väldigt stark, att kärleken också kan förändras.
Men när man blir trött på att mörda, det är därför man själv blir mördad. Man är en ung, stark människa. Jag har lust med livet. Och min sann, så kommer där en djävul och slår ihjäl mig. Det är nästan liksom i fotboll. Så kommer tränarna och säger, jag ska ut och sitta på bänken. Jamen, jag vill spela fotboll. Nej, du ska ut och sitta på bänken. Och det är ju alltså, det är inte behagligt att dö och bli mördad. Och det ger faktiskt obehag på det andliga planet. Och vi har ju just sett en program här på DR2. Där, om man går in på DR, det är Danmarks Radio.dk. Och då ska man söka på själ och vetenskap. Där har varit en serie på 6 program. Och där har de här en som vetenskaplig forskning i reinkarnation. Och då visar de på att små barn, som kommer ihåg tidigare liv, har ofta blivit mördade eller dött i en olycka på onaturligt sätt. Och ofta har de fobier som är förknippade med det sätt de dog på. Så om man blir trött på att bli mördad, så har man upplevt ett mycket stort trauma. Det är ett mycket stort obehag att bli dödad. Och det är obehagligt efteråt. Och fobin kan sätta i. Och så blir man mördad igen. Och så blir man mördad igen. Och så till sist så tycker man det är så fruktansvärt. Så det är inte det att man liksom tröttnar på det på det där sättet. Man kommer att uppleva så stort ett obehag. Den är oslagbar. Där vi heller överens. Kärlekens kraft är oslagbar. Det finns ingen kraft, ingen makt där är större än kärleken. Och det menar jag också att det blir demonstrerat genom Jesu liv. Han demonstrerar det i kött och blod. Det finns ingen kraft som är större. Och så kan man nästan också säga, jo, den är också starkare än döden. Det finns inget. För så tror man, jag kan hota dig på livet. Där får du ge dig. Men så säger Jesus, att han slog mig ihjäl. Alltså han var också, så att säga, döden överlägset. Han var varje hot var han överlägset. Därför att det är ingen kraft där är större än kärlekens kraft. Det kan man ju säga. Det var ju liksom Jesu mission. Att man går aldrig galet. Och man alltid handlar kärleksfullt. Jamen då blir du slået ihjäl. Jamen det spelar ingen roll. Jag har flera liv. Jag är evig. Slå ihjäl om du har lust. Alltså då blir man ju helt oslagbar. Ja, du har markerat flera gånger. Så du har stort tålamod. Okej, kontakten mellan det fysiska och det andliga planet.
Det är lite småttigt nu när vi kommer i de här väldigt stora analyserna. Men jag undrar, healing, är det samma risk med det som du pratar om, pendling och slagruta, att man ska be som inte kan, kan det komma in?
Jag tror inte healing är så farligt, för jag har intryck av att de flesta, de gör healing för att hjälpa andra. De som ger healing har medkänsla och medlidande med de som är sjuka. Och där har jag intryck av att långt de flesta healare säger, ja men det är inte min egen kraft. Det är en kraft jag får från ovan. De har ju, många har en mycket ödmjuk förhållningssätt och känner sig som ett redskap från en högre kraft. De är ett redskap från en gudomlig kraft. Och då är man ju också under skydd när man är så. Men det är ju klart att man är mycket cynisk. Och inte har nogen pengar. Tænker jeg nu, så ja, men jeg healer, jeg tager 1000 kroner for en time der. Nu kan det komme og blive healet her og sånt. Men når man er ren fusk, så kommer man vel at forlore klientellet, og det sprider sig, eller jeg ved ikke. Mange, som lever på at være healer, er jo ofte, det går fra mund til mund, at vederbørn er duktige og bra. Men om man ønsker at give healing, så er det jo klart, at om man beder om at få hjælp af den syge, og be om at få skydd af Gud, eller be om at måste være redskab for Guds vilje, då er det velsignet, og der er absolut ingen risk genom at være healere.
Då
öppnar
man
jo
også
op. Jo, men specielt der syfter det jo på, at man skal hjælpe en. Så redan der er man jo på en anden våglængd, end om man rent af er nyfiken, eller man er högmodig. Jag vill se ljuset, jag vill ha en invigning. Alltså det ligger ju mycket i motivationen. Och de där meditationsformer, jag ska resa kunna lindra kraften, jag ska bli invigt. Det är ju storaktigt. Det är ju, alltså motivationen är högmod. Därför är det inte skyddat. Men om man går in i healing, då är man skyddad därför man vill hjälpa. Men alltså jag vet inte, men jag har intryck av att många av de som är healer har, så att säga, en gudomlig kontakt. De är mycket medvetna i att de är redskap för en högre kraft. Och jag vet ju, inom den katolska kyrkan så ber de ju till Gud och Jomfru Maria och Jesus och sånt. Och det tror jag också är mycket, mycket välsignat. Jag såg en film i Danmark som heter Miraklet i Lourdes. Jag vet inte om den var det i Sverige. Jag tyckte det var intressant att se. Så det skulle jag vilja säga, det menar jag inte det är någon risk med. Jag tror nästan det värsta det kan hända med att man ger en annan healing, det är att det inte hjälper. Jag tror inte det kan gå mycket värre.
Får jag fråga också angående seanser, så har jag mycket erfarenhet av det. De som kommer igenom andarna, kan de vara även ordinarie fysiker, alltså Kristusväsen, eller är det alltid avlidna släktingar? Har du någon uppfattning om det?
Ja, jag hör ju titt ofta. Eller, det är nog mer på nätet att de har varit i kontakt med Jesus. Och det är de mest otroliga saker Jesus kan säga. Och jag har en gång hållit föredrag i USA. Jag turnerade där i 84, det är länge sedan. Det var en som heter Jensen. Hon var av dansk avstamning, så jag fick hålla föredrag där. Men hon stod direkt i kontakt med Jesus. Men då har jag talat om karma och reinkarnation. Så fick jag deras tidskrift. Och nästa tidskrift var det en stor artikel om att Jesus hade uttalat sig emot karma och reinkarnation. Och så menar Martinus ju, nej men Jesus han har ju förstått den kosmiska medvetande. Så jag tänkte, ah men det är väl inte Jesus som har sagt det. Så om ni, jamen alltså, jag vet med det tredje testamentet, nu tror jag det är i 25 hit, där är tredje testamentet och förre testamentet. Och de är allihopa i kontakt med Jesus, men de skriver olika saker. Och jag kommer ju mycket på Martinus institut och då kommer det ju folk som säger, ja men jag har haft kontakt med Martinus. Och Martinus har sagt att han har ångrat att han har kallat sitt verk det tredje testamentet. Så jag har fått i uppdrag att säga till rådet, ni måste ändra titeln, för Martinus han ångrar sig. Och så säger Martinus något annat, och det är alltid något att så ska institutet handla annorlunda, därför någon har fått ett besked från Martinus om vad de ska göra. Så det vill säga att om man refererar till Jesus och Martinus och sånt, det kan vara sant, men det kan också vara en bluff.
Men varför talar inte Martinus direkt till rådet i så fall?
Inte av medial väg.
Nej,
men det blir, Gud skickar en intuitiv impuls som ett intuitivt rådsmedlem uppfångar. Men det är inte därför att det är ett medium som kommer och berättar. För hur kan man kontrollera vad ett medium säger? Vi ska handla utifrån vår egen övervisning, vår egen övertygelse. Och då ska man ju då, kanske om man är rådsmedlem, känna in. Vad menar jag helt ärligt att det är rätta? Och då menar jag, då kan man ju få all möjlig kunskap från Martinus eller Gud eller sånt, men man behöver inte med medial. Vad sa du? Nej, säg det igen. Om man har den riktiga inställningen, så får man det intuitivt, och det känns som om det är en idé som kommer i ens eget huvud. Man behöver inte, og man behøver ikke at prate til Martinus, om Martinus kunne rette til, men det er jo næsten også som at han er overgivet. Martinus skal ikke være vores overgivet, vi skal jo rigtig medvidende mod guddommen, og då kommer man at få den rigtige impulsen.
Ja, ja Ole, tilbage til noget du pratade om mycket tidigare her, som du har funderat på. När vi bilder oss föreställningar om de existenser vi är, där vi är andligt frigjorda från alla fysiska kroppar, är det inte då stor möjlighet att vi tänker för begränsat, för vi utgår ifrån de erfarenheterna vi har här. Så att till exempel då när du var inne på det här med hur en person kan vara av kärleksband, en skyddsande för en farlevande, så gör den det kanske några år, för sen så måste den få gå vidare och vila sig och göra annat. Men hur vet vi att inte denna person disponerar en förmåga och en energi som ger den möjlighet att vara i dessa olika tillstånd samtidigt? Tänker vi inte väldigt begränsat, att antingen är jag på jobbet eller också är jag hemma ungefär, och överfört ifrån vår tillvaro här? Men tänk om det är helt andra grunder som gäller, med den energi vi disponerar och de möjligheter vi har. Förstår du någonting av vad jag menar? Att vi kanske tillämpar det här erfarenheten ifrån den fysiska världen när vi gör oss fantasier och föreställningar,
jo,
om vad det är att vara där, och så låser vi in oss i begränsning.
Jo, jag tror jag förstår det. Eller jag vet i alla fall vad jag vill svara. Nej, men Martinus definierar ju helt klart att det finns något som heter mellantillståndet, och så finns det den riktiga andliga värld. Och det, han säger, det första vi upplever, döden är livets största överraskning. Det första vi upplever när vi är döda, det är att vi är levande. Och de första tankar vi har när vi är döda, det var den vi hade när vi dog. Den yttre världen faller bort. När de fem fysiska sinnen släcks, så är den yttre världen borta. Så är tankarna faktiskt den yttre värld. Och i mellantillståndet, då är det som du försöker skissera, eller som du skisserar. Då är vi jordbundna. Vi tänker fortfarande i termer av den fysiska världen. Vi är begränsade av vår tänkning i den fysiska världen. Det kallar han mellantillståndet. Så länge vi är i mellantillståndet, så är vi på det andliga planet. Men vår tankegång är begränsad. Vi är i den fysiska världen. Det är mellantillståndet. Men när vi då är klar med mellantillståndet, då kommer vi in i en ny värld, som när vi går på en turistresa. Så kommer du in i en andlig värld, och där får du nya upplevelser i den andliga världen. Martinus har ju talat om visdomsriket, där man gör intelligent design. Det är guddomens arkitektverkstad, guddomens skaparverkstad. Då kan man få se, de håller på med det, och de håller på med det, och de sysslar med det. Och där är vi ju inte längre begränsade av vår fysiska tänkningen. Så jag uppfattar din fråga så. Ja, du har rätt. Vi är begränsade av vår fysiska tänkning så länge vi är i mellantillståndet. Då har vi, och Martinus talar också om, att vi har en skärsilszon, som är ett sorts obehag, det katolska helvetet, eller skärselden. Det är de obehagliga fysiska föreställningar. Så finns det också något som är fysiska paradisföreställningar. Så drömmer jag om ett hus på Lidingö eller ett lilla hus i Alpen med gröna träd och gräs. Och så drömmer man om ett slott eller allt vad man kan föreställa sig av paradis på det fysiska planet kommer efter. Där man fortfarande begränsat av fysisk tänkning. Men man får gå igenom det hela. Och när man då inte är bunden av den fysiska världen. Alltså indianerna, de drömmer om de eviga jagtmarkerna och sånt. Men till slut så har man också tröttnat på de fysiska paradisföreställningarna. Och då är det slut med begränsningen. Då kommer där en skyddsängel och Martinus säger att de bortsuggererar de primitiva sidorna. Man kan nästan säga att mina juridiska primitiva sidor, de blir djupfrysna eller bortsuggererade eller lagt på köl. Så kommer jag in i de riktiga andliga världarna. Och då kommer jag att uppleva under de andliga världarnas betingelse. Då är jag inte längre begränsad. Och det är också lite konstigt. Kan ni föreställa er ett liv i den andliga världen? Ni ska inte äta. Det finns inget kök. Det finns inget toalett. Det finns inget sovrum. Ni ska inte sova. Tiden blir något helt annat. Vores tid är ju stycket upp. Nu ska jag sova. Nu ska jag äta. Nytt är natt. Nytt är dag. Man kommer faktiskt ju liksom verkligen att leva i ett evigt nu. Det är inte alltså, men det är klart att det blir man ju fri av. Men liksom när man sysslar med något som är väldigt spännande, så förlorar man tiden, och man är helt upptagen av det, så man kommer att uppleva livet under helt andra förhållanden i den andliga världen, när man har släppt mellantillståndet. Och då kommer der många överraskningar. Är det så den andliga världen funkar? Jag behöver inte förflytta mig själv. Jag kan bara tänka på något annat. Då kommer berget till Mohammed. Och alltså, då liksom, man förflyttar sig inte i avstånd i den andliga världen. Jag tänker på det som jag tänker på, det står framför mig. Och det, alltså, då är man inte begränsad längre. När man har liksom fått bortsuggererat de fysiska tendenserna och de negativa. Då kommer man in i en helt ny värld. Och då är det alltså ren turism. Alltså det är ren ny upplevelse. Och då är man inte begränsad. Var det så?
Du... Ja, alltså jag tänker som du, precis det du säger, att ihop att men jag poängterar bara att det är här och nu vi tillämpar våra begränsningar på våra föreställningar, det får du nu berätta då om.
Ja.
För jag tänker att i det fantastiska området som du nu försöker skildra, så har vi förmodligen så många parallella möjligheter som vi använder oss av att, ja, vad vi nu vill av allt det där du sa, ja. Samtidigt vara med, ja, utvalda väsen på jorden i en viss stödjande funktion och så. Att det inte är antingen eller.
Utan ja, men jag skulle vilja säga att man kanske endast kan vara skyddsängel 5, 10, 12 år efter döden. Då är det slut. Och så länge man också är skyddsängel här på jorden, är man också i ett sorts mellantillstånd. Då har man inte helt släppt den fysiska världens betingelser.
Du vet ju inte för att guiderna därifrån, vad det finns för olika,
nej,
anställningsformer.
Nej. Nej, det är klart. Alltså, Martinus säger ju generellt sett att de som är på höga andliga planer kan alltid gå ner på lägre andliga planer. Men de som är på lägre andliga planer kan inte gå upp på högre plan. Och jag får ju erkänna, jag känner inte heller anställningsförhållande i detalj. Men jag kan i alla fall i princippet fatta så mycket att i stort ska man släppa den fysiska världen. Men jag vill inte säga, det kan också vara en som har varit 50 år på det andliga planet. Som säger, jag dyker lite, jag dyker ner till den fysiska världen. Men en sån varelse är ju inte längre jordbunden. Men det utesluter kanske inte att de tar kontakt till det fysiska planet. Men de är ute av den fysiska vanetänkningen, de är ute av mellantillståndet.
Men de kanske har en inspiration att upprätthålla och stödja någonting.
Jo, men det tror jag gärna. Det tror jag gärna att de kan ha möjlighet att ta kontakt.
Varmt tack.
Tack.
Välkommen tillbaka.
Tack.